En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Vad var det egentligen som hände i helgen? Och vilket är resultat förvånar mest? Ja, det är tisdag och ett nytt avsnitt av FAM plus Sportbladets podd om damfotboll. Några av frågorna vi försöker besvara i dagens avsnitt är: vad var det Växjö gjorde så bra? Vad har hänt med Rosengård? Och var Häcken-Piteå verkligen en 3-1 match? Dessutom snackar vi några tveksamma domslut, den stundande cupfinalen, och så skickar vi ut en efterlysning. Med Saga Fredriksson och mig, Anna Rydén. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång!
Som behövdes vara en omstart. Kanon. Det behövdes i alla fall någon form av teknisk hjälp.
Ibland behöver man bara stänga av och sätta på datorn igen.
Ja. Ja, då har vi satt oss till rätta, kaffet i handen, och vi är redo att snacka fotboll igen. Men först, Saga, hur är läget?
Det är lysande.
Solen, kan vi prata väder?
Ja. Jag har ju fått vara på lite semester i Österrike. Så att jag skulle säga utvilad, men ganska utvilad och framförallt lite fräkningare. Och det brukar vara ett bra tecken. Så att jag mår bra. Hur mår du, Anna?
Det är ändå det bästa vårtecknet, det där när fräknarna kommer fram. Jo, men jag mår också bra. Jag är ju en person som, jag har fått inse det, att jag är väldigt väderberoende.
Va?
Ja, och solen nu. Alltså, det är dröm. Att kunna åka på fotboll och inte behöva packa underställ längre, det är goals. Jag har med mig världens största väska nu, det vet alla som känner mig, när jag ska ut och resa. Ska åka vidare till cupfinalen i Göteborg direkt efter det här, bland annat sen vidare på lite annat. Men att för första gången inte ens lägga ner understället i väskan, alltså det var så skönt.
Jag unnar dig det.
Ja, jag minns ju inte ens när det hände senast, med tanke på att man dessutom har en lång vinter och längdskidbevakning och sådär i bagaget. Men nej, så himla himla skönt, och det var väldigt fint att få åka ner till Malmö och möta våren i helgen. Åkte från ett Stockholm där det snöade på fredagen, landade i Malmö på lördagen och våren hade börjat titta fram. Fantastiskt, och nu hoppas vi väl att det är så det ska vara. För det är ju det vädret man vill gå på fotboll i, så man kan ju hoppas att det här också då ger en liten boost till publiksiffror runt om i Sverige. För nu är det ganska härligt att gå på fotboll på de allra flesta håll. Det är väl fortfarande ganska kallt uppe i Piteå, men det kommer väl ordna upp sig där uppåt också. Vi ska alldeles strax snacka mer damallsvenskan, men vi har varit inne på lite att det finns ju en berg- och dalbana som har pågått de senaste poddavsnitten. Ska Hayes vinna några titlar eller inte under sin sista säsong som Chelsea-tränare? Vi kommer komma tillbaka till Chelsea och Champions League lite senare, men nu är det ju så att ligan spelas i helgen. Ja, Chelsea spelar redan den första maj, de har ju kniven mot strupen. De är 6 poäng bakom City, men de har 2 hängmatcher. Man måste vinna dem för att vara med i racet. Men dessutom har ju City bättre målskillnad än vad Chelsea har. City möter Arsenal i helgen. Ska det bli Arsenal som hjälper Emma Hayes att faktiskt vinna en titel hennes sista säsong som Chelsea-tränare?
Det hade varit något, hade det inte det? Jag tycker den är klurig, för nu, jag tycker att det vore supernaivt att räkna bort Chelsea, även om de nu har åkt ut Champions League och den bedrövelsen. Men att tro att de inte skulle hantera ligan efter att vi har sett dem göra det så många gånger känns supernaivt. Å andra sidan så har City gått så jäkla bra. De kommer förklara sig utan Bernichard, vilket definitivt är ett avbräck som inte går att räkna bort. Men jag tycker samtidigt att det finns så pass mycket kvalitet i det här laget. Och Mary Fowler är ju en spelare som kommer in och tillför. Och hon har fått ganska... Jag har inte helt i hennes speltid i huvudet, men jag vet att hon har fått en del chanser på senare tid, även när Bernichard var tillgänglig. Men oaktat det så är det ju fortfarande en offensiv med med bland annat henne då och Chloe Kelly som också fått lite svajande speltid. Det tycker jag är lite roligt att man ens funderar på att sätta Kelly på bänken, men nej, det känns som att City har tillräckligt mycket offensiv flärd för att kunna täcka upp för en Bonnie Shaw som har skadat sig. Men med det sagt så handlar det mer om Chelsea, tror jag. Vad de lyckas med nu och hur mycket de orkar, och om Tottenham och Liverpool som de ska möta nu för att de här hängmatcherna, de kommer kunna ställa till det eller inte. Och som sagt, jag tror väldigt mycket på att Chelsea kommer att hantera deras matcher. Så att det blir så jäkla spännande, och jag älskar det, för att det blir ju tyvärr för ofta att man kan sia ligor för mycket i förhand, och att det alltid finns de här topplagen, och det får man väl kanske räkna med att det finns topplag som man kan utgå från, men att det ska svaja så pass mycket, det tycker jag är skitroligt, för det betyder ju ändå någonstans att det finns, men herregud, det är spänning, det är ju det vi alla vill åt inom sporten, man vill ju inte veta på förhand. Så att nej, oklart i dagsläget, men det hade ju varit superfränt om det var just Arsenal som hjälpte Chelsea. Det var ju, hade ju varit lite komedi i det hela.
Ja, det hade det, och snackade man inför den här säsongen så var det ju kanske Chelsea och Arsenal som nämndes som de två som skulle göra upp om det, möjligtvis då hotade av United som gjorde det bra i fjol, som inte alls har fått till det den här säsongen. Men nu är det ju faktiskt så att Angel Dahl kan då få avsluta sin tid i City med en titel. Det hade ju varit häftigt om något. Vi får väl se. Som sagt, det är full fart nu. Det är bara 2 ligamatcher kvar för de allra flesta i WSL. Chelsea har 4 matcher kvar. Det gäller i princip att gå rent för att vinna guldet för Chelseas del. Det är ju givetvis inte omöjligt, men vi kommer följa det med spänning. Och om vi bara ska ta en grej till från det internationella flödet i helgen, som innan vi går in på veckans utropstecken, så kan vi väl diskutera bara hur man ser ut när ens lag tappar 4-1 till 4-4 efter en match. Madeleine Janogy var inblandad i det mesta i offensiven för Fiorentina. 2 mål och en assist tror jag det blev för Janogy, och utsågs ju då till matchens lirare. Men i slutet mot Sassuolo så hämtar de alltså upp ett underläge. Och det blir oavgjort 4-4. Madeleine Janogy tvingas ställa sig för en sån här klassisk MVP. Det ser mer ut som en mugshot.
Ja, du skickar den till mig. Ja, nej, men det förstår man ju, stackaren. Alltså, det finns ju inget värre än att behöva ta emot en individuell, vad ska man säga, ett pris för sin egen insats när laget inte har gått bra. Då står man ju där liksom lite, inte skäms, men man får känslan av så här att fy fan vad löket, ska jag behöva stå här nu? Jag förstår hennes känslor, det kanske inte så hon kände, men jag förstår hennes visuella besvikelse. Så kanske jag ska säga.
Ja, man sprudlar inte av glädje vid ett sånt läge när ens lag tappar från 4-1 till 4-4. Men en stark insats av Madeleine Janogy, och det uppskattar vi ju när vi... Ja, men det är väl en månad kvar nu till det är dags för EM-kval igen. Då är det... Jag höll på att säga Dublin borta, men man ska ju spela i Dublin. Man möter Irland borta och sen Irland hemma. Ja, det är inte alltid lätt att hålla koll på allting. Du ska se mitt schema just nu. Det är städer och grejer hit och dit. Då kan det bli Dublin borta. Ja, vi går vidare till veckans utropstecken. Och ja, men då tar vi oss tillbaka ner till Skåne till att börja med, där jag befann mig i lördags och fick se Rosengård köra över AIK 3-0. Det var aldrig något snack om saken i den matchen. AIK gjorde det visserligen så här, försökte göra det svårt för Rosengård, stod ganska bra i sitt försvarsspel. Rosengård hade svårt att hitta in, luckra upp, men vinner ju ändå klart och tydligt. Och innan du kan få prata så kan vi lyssna lite på lagkaptenen Caroline Seger, som ju faktiskt är tillbaka på riktigt den här säsongen. Hon har kunnat spela de inledande matcherna, och hon säger så här.
Nej, men det känns bra. Det går inte att dra för stora växlar utav det, men vi har ju börjat betydligt bättre än förra året. Så att vi är väldigt glada för det, men idag är ju ingen bra match. Men vi vinner ju ändå stabilt och så, men det blir svårt idag att få upp tempot. AIK liksom ligger i sina positioner och gör det bra, men det blir inte så mycket löpningar idag för oss.
Nej.
Men som sagt, vi vinner och det är ju viktigast.
Och är det för egen del att kunna spela matcher kontinuerligt?
Ja, nej, det är jätteroligt. Alltså det har varit förra året var ju jobbigt. Så mm. att bara ha fått tiden och komma tillbaka och ta det lugnt och fått släppa landslaget också. Liksom. Mm. Klart att det har gjort mycket. Så jag är väldigt glad och att kroppen känns bra och att man kan spela. Nu är det ju en gång i veckan så det är perfekt.
Det var, tror du väntar igen när ni åker upp till Linköping?
Nej, men definitivt en tuff match. Alltså, det blir alltid tufft mot Linköping. Så, och det var det sist vi var där också. Så vi behöver upp definitivt många snäpp från idag. Men det är vi medvetna om också. Men det blir ju en liten kraftmätning också för oss. Tycker väl de lagen vi har mött hittills, det är bra lag. Men det är kanske ett snäpp till på Linköping. Så vi behöver som sagt upp. Men det kommer att bli spännande. Vi behöver plocka poäng hela tiden.
Mm. Ja, ser man till er bortamatch där i fjol så var ju det en av Linköpings kanske allra bästa match för den säsongen. Nu blev det 4-4 i kuppen här senast. Vad tror du väntar?
Liksom. Nej, men de har ju också blivit av med sina tre, skulle jag säga, absolut bästa fotbollsspelare i det laget. Som såklart har påverkat dem, men det är fortfarande ett Linköping som vill spela och är duktiga på det också. Och som jag sa, de är bra och vi kommer att bli utmanade på ett annat sätt än vad vi har blivit hittills. Så det blir ett test för oss, men det ser vi mycket fram emot. Vi har ju påbörjat någonting här som är positivt, men serien är lång och vi behöver fortsätta vara ödmjuka och jobba hårt.
Ni sprider ut målskyttet också förutom Momoko Tanikawa som gör mål i alla matcher hittills. Vad säger du om henne, din kompanjon där på inne mittfältet?
Nej, men det som jag har sagt tidigare, en så gott som komplett fotbollsspelare som spelar mycket mer moget än hon fyller snart 19. Men det är en fantastisk fotbollsspelare och otroligt viktig för oss. Skapar ju ett lugn och så. En bra människa och förhoppas vi kan behålla henne hela året.
Ja, Caroline Seger där alltså. Vad tänkte du när du såg 3-0 till Rosengård mot AIK?
Att jag är exakt noll förvånad. Och inte, det var ingen shade mot AIK utan snarare att jag tycker precis som inför säsongen att Rosengård är tillbaka och det har vi sagt i 2 avsnitt nu och vi blir inte bortgjorda på den fronten i alla fall för att det är en annan energi i laget som har infunnit sig som gör att de blir övertygande. Det är ett kreativt Rosengård som vi får se i starten av säsongen. Seger pratar ju om bland annat svårigheterna med att möta ett lägre försvar. Hon pratar ju också om att de är jättenöjda med inledningen men det är också en inledning och att man kan inte dra för stora växlar. Det är ju hennes rutin som pratar och det har jag respekt för och jag tycker det är helt korrekt att tänka utifrån det för att jobbet måste göras och det är ju kanske där Rosengård lite föll förra året. Man hade ju samma kvalitet. Det är ju inte så stora förändringar i truppen. Men det var en inställning som jag upplevde var lite dalande. Och det gjorde ju att man såg Rosengård förra året grovt sagt nu ställa in skorna. Trodde nog att saker skulle ske lite för att ja, men, vi är Rosengård. Och så funkar det ju inte såklart. Det förstår ju alla inom elitidrotten att det så går det ju inte till. Och det ser vi inte tillstymmelse till. Och vi ska lägga till att det finns olika anledningar säkert till varför det ser ut som det gjorde. Så att vi behöver inte orda så mycket om det. Men snarare att det är väldigt uppfriskande att se Rosengård spela fotboll. Att se kreativiteten. Jag gillar de här konstanta försöken att ta sig in i straffområdet på olika sätt. Lite lobbar, chippar, instick. Den diagonala passningen in bakom en sista ytterback. Där det alltid fylls på med spelare. Det förväntas att det ska komma en löpning. Och det är det Rosengård som alltid har varit så fruktansvärd att möta. Och nu verkar de verkligen ha hittat tillbaka till det. Så det tyckte jag var spännande att se. Det lilla jag såg av den matchen. Ska jag lägga till. Men också utvärdera givetvis de 2 första omgångarna. Där jag såg desto mer och ja, nej, det Seger är klok, som vanligt.
Allt annat hade väl förvånat Ed, för det är väl en av de klokaste spelarna vi har som också alltid är bra på att uttrycka vad hon tycker och tänker och ganska krass i det hon säger utåt också, även om hon såklart säger det med en eftertänksamhet, för hon vet exakt vad det kommer att skapa för eventuella rubriker om hon tar fram en såg och så vidare. Men det som jag slogs av när man ser dem också, både så här, ja, men på planen, utanför planen, vilken harmoni det känns som att det är kul att spela fotboll igen, den glädjen som man ser när en sån som Sofie Bredgård till exempel liksom flyger fram på högerkanten. Det tycker jag inte vi såg i fjol. Det tycker jag kanske är den stora skillnaden i år. Glädjen, det gör ju också att kreativiteten blir vad den blir. Och tittar man på Rosengård i år, som ju har gjort en hel del mål så här långt, och vi vet ju att mål kan bli otroligt viktiga i den här serien. Det var ett mål som skilde i fjol mellan Hammarby och Häcken till slut. Så har ju Rosengård dessutom spritt ut sitt målskytte. Visst, Ria Öhrling hade gjort mål 2 matcher i rad. Det sa hon efter, för jag frågade så här, ja, nej, men hur var det att lämna planen mållöst nu då? Hon skrattade så bara, ja, det här tillhör väl mer vanligheten än vad det har varit de 2 inledande med då mål i både första och andra matchen för Öhrlings del. Men det är alltså ett så utspritt målskydd. De har många som har gjort ett mål var. I den här matchen så är det ju Gudrun Anadottir som gör sitt första för säsongen. Även Anni Hartikainen, en nyförvärvet från Finland, som gjorde sitt första mål för helgen. Och är det något vi har sett den här helgen så är det ju att man behöver inte vara längst på plan för att nicka in mål i den här serien. Hartikainen är inte det enda beviset på det. Vi kommer tillbaka till ytterligare några när vi kommer till Häcken Piteå. Men sen så är det ju Momoko Tanikawa som har gjort det till sin grej att hon gör mål i varje match. Hon har alltså gjort mål 3 matcher i rad så här långt, den unga mittfältaren. Vi har ju pratat om henne i varje avsnitt så här långt. Vi lär fortsätta prata om henne.
Jag vill fortsätta med det.
Ja, högst troligt så. Men det gör ju att Rosengård ser ruskigt starka ut. Det finns så många olika alternativ. Det här som du är inne på, alla sätten de kan ta sig in i straffområdet. Alltså alla de kombinationsspelen där man ser hur relationerna sitter i år också. Vi har ju sett liksom Olivia Holt och Olivia Skog i ett väldigt fint samspel under liksom både kuppen och inledningen av serien. Nu ser man också så här, men Holt och Tanikawa, hur de hittar fram till det som blir Tanikawas mål i den här matchen. Allt det där, att allt det sitter. Och jag är faktiskt fascinerad över hur snabbt Tanikawa har kommit in i det här. För de andra har ju hunnit bygga relationerna. Ja, men det är ju lite av det de kanske fick testas på i fjol. De hade alltid i världen att bygga på de här relationerna. Men Tanikawa var rätt in bara. Och, ja.
Men om jag ska vara lite filosofisk.
Filosofiska rummet med Saga Fredriksson.
Precis, vi behöver en jingle för de där momenterna. Så är det. Gud, jag hör ju mig själv. Förlåt, men i förväg. Men någonstans när man inte kan språket så är det ju fotbollen som får tala. Och fotbollen är faktiskt ett eget språk. För det är ju mönster och det är trender och det är saker som man kan förstå sig på fast man inte talar samma språk. Rent muntligt. Och det kan jag bara ta vid när jag själv spelar till bland annat då Italien. Att jag förstod inte vad mina medspelare sa många gånger. Men jag vet ju var jag ska springa. Jag vet ju var bollen bör komma. Och det är den här, det är väl den här filosofin, det här lite romantiska kommer in. Att jag tror att som Seger nämner själv att det här Tanikawa är ju en spelare som är så skolad. Hon är så liksom polerad redan trots att hon är så pass ung. Men hon låter fotbollen tala och att det är det som gör att de förstår sig på varandra. Hon är förutsägbar för att hon är så jäkla vass i det fotbollstekniska och framförallt i liksom hur hon ska placera sig. Så det är ett eget språk. Fotboll är ett eget språk och jag tycker hon talar det väldigt väl. Och det är faktiskt intressant också när man tittar på hur hennes val av passningar, fan, det här kommer ju bli en så här appreciation podd till bara Tanikawa. Men jag tycker man kan lära sig mycket av hennes spel. Alltså jag tror att om unga spelare hade tittat på henne och tittat på vilka val hon hela tiden har, för att hon inte utesluter några val på planen med en viss touch. alltså hon öppnar upp planen för sig själv hela tiden. Jag ska inte bli för långdragen här, men jag fascineras så över spelare som väljer, hon passar tillbaka där, varför gjorde hon det? Ja, men det var för att då lockade hon den spelaren och då helt plötsligt kom hon fri i den utan hon ville. Alltså det är så coolt att se henne spela. Jag är verkligen en så här riktig fangirl, känner jag. Och jag hör ju mig själv hur jag pratar. Nog om det, känner jag. Men det tåls att tas upp fler gånger i alla fall.
Ja, en rörlig mittfältare som kanske flera lag i den här serien hade mått bra av att ha. Vi återkommer till det. För vi ska ju prata givetvis också om de andra fullpoängarna. Det finns två lag som har tagit full pott så här långt. Det andra laget åkte ner, spelade inte så långt ifrån. Båda matcherna spelades ju i Skåne. Det är såklart Hammarby som gästade Kristianstad där borta. Och ja, det blev en stor seger för Hammarby. Men också eventuellt en dyrköpt seger. Målvakten Anna Tamminen går sönder i matchen. Vi har fortfarande inte fått någon status på exakt hur det är med henne. Hammarby har inte kommunicerat det när vi i poddandets stund här på tisdag förmiddagen. Vi får se om det kommer ett besked senare idag. Men det är såklart ett otroligt tungt tapp för Hammarby om det är som så att Tamminen är out under en längre period.
Ja, mycket konstig tilltrassad situation där det egentligen ser ut som Tamminen tacklar Tavi Tindall i ett friläge. Jag tycker inte det ser ut som på tv-bilderna att hon sätter i foten fel på något vis, men kort efter att den sammanslagningen har skett så fortsätter Tamminen i situationen och här plötsligt så kan hon inte störa på benet längre. Det är ju såklart på ett underlag som då kanske gör att man sätter ner foten och sen helt plötsligt så får man den där lilla vrickningen. Det kan göra ax och ont, absolut, men det såg verkligen inte så dramatiskt ut som alltså när man bara ser bilderna så kändes det som att, vänta, vad hände egentligen? Men att tappa Tamminen, jag har ändå utnämnt henne som Hammarbys kanske viktigaste spelare det här året. Tappar de henne så tror jag att det skulle skapa en viss oro i truppen. Nu tycker jag Edrud kommer in och gör en bra insats. Hon känns förtroendeingivande på alla sätt. Men samtidigt, Tamminen har ju varit liksom MVP i princip för det här laget och kommit upp väldigt stort flera gånger. Så att det är klart att det kommer vara påtagligt. Nu går man också in i ett derby som är av hög betydelse. Så att ja, men den här matchen, du, ja, det var de spelade utifrån förutsättningarna. Jag satt ju förra poddavsnittet och gidra om att är det dåligt underlag får man fan slå lite längre ibland, och båda lagen mycket riktigt gjorde det. Det var inte så skön, alltså det var inget skönlir på något sätt. Det var en match som var, ja, kanske inte så visuellt vacker, men jobbet gjordes och Hammarby tar ytterligare 3 poäng. John Anderssons assist till Valotto är bländande. Alltså det är John Andersson i ett nötskal, och när hon är som bäst, löpsteget, bara kliva rakt in på en boll, sätta den på ett tillslag och sen är det liksom ett öppet läge. Så att väldigt fint, fint utfört på alla sätt och vis. Men också ett Hammarby som lyckas vinna oavsett hur matchbilden verkar se ut.
Mm, och det är ju givetvis ett styrkebesked. Nu blir det väl lite mer kanske då upp till bevis för Hammarby. För ska man titta på motståndet de har haft hittills, så är det alltså KIF Örebro, det är BP och Kristianstad. Visst, Kristianstad är en tuff bortamatch och har varit de senaste åren, men vi vet väl inte riktigt var Kristianstad står i år. Det finns ganska mycket frågetecken runt om, så att det som väntar i helgen med det som kanske har varit då, om man ska se till tabellen, den största positiva överraskningen i år, nämligen Djurgården, så blir ju det en väldigt intressant match på Tele2 Arena. Djurgården som ju besegrade KIF Örebro med 2-0 den gångna helgen och ligger trea just nu. Vi har alltså 2-3 i ett Stockholms derby i damallsvenskan. Jag hoppas ju att det drar publik till Tele2 Arena. Jag hoppas att både Hammarby och Djurgårdsklackarna verkligen show up och visar att ge det här en riktig derbyinramning, för att det här borde ju kunna bli en otrolig match, eller?
Det tror jag. Bara av att döma hur Djurgården har klarat sig mot topplag tidigare genom att vara väldigt solid i sitt försvarsspel, så tycker jag nu att de har ännu mer offensiv tyngd än vad de har haft tidigare. Och det gör ju såklart att jag tror att det finns en öppning för en skräll. Och jag vet inte om det är magstarkt att säga skräll med tanke på hur bra Djurgården har ändå lyckats i starten här. Men jag tycker någonstans ändå att vi ska förvänta oss att Hammarby är favoriter och vi ska förvänta oss att det är 3 poäng som ska hämtas. Men jag tror ändå det finns den här lilla strimman av hopp för Djurgården att känna att ja, men vi kan vara jättejobbiga i försvarsspelet. Men nu har man en tyngd i offensiven med mer stabilitet. Jag tycker liksom att Lilja och Åsland på centralt mittfält har varit jättebra ihop. De har varit trygga nog för att göra det kompakt, men också då i offensiven lite hämta upp de här lösa bollarna som annars har studsat lite höger och vänster. Och sen har man gjort nyförvärv som givetvis hjälper i offensiven. Och jag tycker ju att det är... Yakoyama är ju såklart en spelare som skulle kunna ta ytterligare en nivå för Djurgården. Men generellt bara... Det bara känns som att Djurgården som är lite rappare generellt i år. Och det kommer vara till deras favör. För jag tror inte att de kommer ligga lika lågt som Örebro gjorde kanske första omgången. De kommer säkerligen i perioder ligga lägre. Men också ha en betydligt bättre struktur att kunna ställa om och faktiskt såra Hammarby. Som vi har sett att de har varit sårbara, inte minst mot BP.
Ja, och det kan ju också bli då lite ett Battle of Norway. Inte bara ett Battle of Stockholm i det här med tanke på, som du är inne på, Åsland på det centrala mittfältet som jag har varit. Fått en bländande start också i Djurgården som ju kom till blåränderna förra sommaren. Och förstärkte, det var ju lite då man började hitta någon form av röd tråd igen kändes det som när också då, det var ett tränarbyte, Marcelo Fernandes kom in, Åsland kom in, Kolmats kom in, det kändes som att det blev någon form av stabilitet där. Och är det någon dessutom som gillar Stockholmsderbyn så är det väl Matilda Plan. Hon gillar ju det där när man kan vara lite extra jobbig och sådär. Fick ju faktiskt Madeleine Janogy att tappa fattningen i Stockholmsderbyt i fjol, dock på Stockholmsstadion. Vi får väl se vad som händer på Tele2 Arena. Ett frågetecken i Djurgården dock, det är ju målvaktspositionen efter att Caitlin Talbert skadade sig inför säsongen. Elvira Björklund har stått de inledande matcherna, en ung målvakt. Nu har man även plockat in då Gina Schiller från RB Leipzig som ju då spelar i Zweite Frauen Bundesliga. En målvaktsvärvning som då får göras för att Talbert är out. Får väl se hur det står sig i både försvaret och på målvaktspositionen när de kommer sättas på prov på ett annat sätt än vad de också då kanske har gjort inledningsvis den här säsongen. En match som blir kul att se. Jag hoppas att det är många som dyker upp på Tele2 Arena får se den också. Ska vi gå vidare till veckans What the fuck?
Let's do it.
För det måste man ha den här veckan. Det var så många resultat som stack ut den här helgen. Resultatet som förvånar dig allra mest. Växjö, Linköping 2-1.
Mm.
Vad tänker du kring att Växjö faktiskt vinner den här matchen mot ett Linköping som slutade trea i fjol som ska ut och kvala i Champions League?
Usch, ja, var börjar jag ens? Tycker ju... Jag vet inte ens vilken väg jag ska ta, Anna. Så här. Jag har siat inför det här året att Linköping kommer att ha det tufft. Jag tycker att de gör en helt godkänd insats mot Häcken. Men är det någonting som är slående för Linköping så är det avsaknad av offensiva lösningar. Linköping ska generellt sett vinna mot ett Växjö. Men man är ju inte bättre än vad man är just nu. Och jag vill också så här, vi kan ju prata om Linköpings prestation hur mycket vi vill. Men jag skulle egentligen hellre vilja prata lite om Växjö. För att deras taktik i den här matchen, jag går igång på det här så mycket och det vet du, Anna.
Det är så härligt när Saga hittat taktik att gå igång på. Så
ja, men det är så underbart. Och så här, jag ska inte säga att det inte finns alla matcher. Det finns det ju givetvis. Det är bara att man, ibland är det tydligare än andra gånger. Och nu satt jag verkligen och nörde ner mig. Men så här, man har ju väldigt tydligt identifierat svagheten Linköping har just nu. Och det är att avsaknaden av kontakt mellan, och det har jag pratat om tidigare, men deras sexor, alltså Ekhoff och Koivisto, till sina tior, Kapox och Lundin. Det har Unegård identifierat. Bra, han börjar där. Så vad han gör är han tar sin forward Jenny Danielsson, droppar ner henne tillsammans med Elin Nilsson. Båda de får uppgift att stänga Linköpings sexor. De ska inte få användas i uppbyggnadsfasen som de vill. Okej, de är borta. Istället flyttar han upp sina ytterforwards högt upp och sätter lite känning på mittbackarna. Bara för att hålla lite koll på dem. Det är en del i det. Men sen tiorna i Linköping håller Växjö koll med sina egna sexor. Och jag förstår att det blir mycket siffror och så här. Men vad man kan egentligen säga är att på centralt mittfält så känns det som att det är väldigt man-man-inspirerat. Det är, handlar väldigt mycket om att de har fått ett ansvar, en tydlig roll. Att de ska inte få användas, och ska de användas så ska det vara jäkligt vanskligt att göra det. De här detaljerna spelar enormt mycket roll. För att Linköping får inte igång sitt offensiva spel. Det enda valet de har är att spela ut på kanterna till sina wingbacks. Och det möter Växjö jättefint med sina ytterbackar. Vad lämnar det? En spelare offensivt, Tandberg. Och vad ska hon göra mot två mittbackar som har jättebra koll på henne? Och hon bara kan möta boll. För det är inte mycket djupledshot som kommer. Alltså Anna, av de här korrigeringarna så har ju Växjö stenkoll på Linköping. Linköping ser ut som ett alldagligt lag. Inte ett topplag. Inte ett lag som ska ut i Champions League. Och det brukade, det här är liksom ingen nyhet att vi pratade om lite inför att liksom, det var ingen nyhet att de här positionerna är viktiga i Linköping, men det är nog första gången jag sett så här tydlig effekt på den typen av avskärmning av de här spelarna. Det var, jag ska faktiskt berömma Ekhoff, för jag var på henne lite i min kommentering senast, att jag tyckte att hon, både hon och Koivis var inte proaktiva nog att hamna i rätt position för att bli spelbara. Nu var de ju lite man-man markerade, åtminstone avskärmade. Det blev tydligare att hon identifierat, okej, vänta, jag måste röra mig härifrån. Jag måste dra mig ifrån central yta. Och hon började dra sig lite utanför mittbackarna i Linköping. Där började stora frågetecknet för Växjö hur de skulle hantera det. Stor eloge till att Växjö löser det. De gör överlämningar istället. De får känna, okej, Jenny Danielsson märker att nu försvinner Ekhoff bakom mig. Jag släpper henne, behåller min position. Och sen, de hittar ändå ett sätt att lösa det. Vissa gånger kom Linköping igenom. Men det var när de tog jobbet att löpa, röra sig, vara rörliga. Hela tiden lirka för att ta sig fria. Så att med det sagt, det är ju inte omöjligt att ta sig ur den fällan som Växjö ville. Men Växjö gör det bra. Tillräckligt bra för att vinna. Och ja, jag väljer nog hellre att foka på vad Växjö gjorde bra. För att jag tycker att det visar på deras utveckling också. Det är ett lag som är anpassningsbara. De vill ha sitt egna spel. Men de är också, ja, men börjar bli taktiskt skärpta. Tycker jag. Och det var, fan, det var kul att se, måste jag säga. Och det är viktigt, tycker jag, för det är någonstans vi pratar hela tiden utveckling i den här ligan och jada jada, men om inte fler lag kan utsätta varandra för grepp, men då har vi samma lag som hela tiden kommer vara i toppen. Och det faktum också att det var inte så att Växjö på något sätt backade hem. Det var inte att de var parkera bussen status, tvärtom, de ligger ganska högt på sin egen planhalva och lite in på offensiv. Så att för mig är så här, way to go. Alltså det var bara uppfriskande, tycker jag. Det var en bra prestation från Växjö.
Mm, och Linköping finns väl riskchans att vi kommer prata om mer än nästa vecka, med tanke på att de ställs mot Rosengård till helgen. Och minns man cupmatchen de två lagen emellan, så slutade det alltså 4-4 i en otrolig Hawaii-match. Det mesta hände i den, får man väl ändå säga. Och där fick ju Linköping lite spela det offensiva spelet de vill med omställningar mot ett Rosengård. Kanske kan de få igång offensiven när de möter den typen av motstånd som kanske inte anpassar sig lika mycket efter hur de spelar. Vi får väl se. Men om vi också bara ska beröra målen i den här matchen. Elin Nilsson pratade med Smålandsposten om att hon nästan hade blivit retad för att hon inte skjuter. Nu sköt hon, och som hon sköt, det är ett otroligt 1-0 mål framspelad av Jenny Danielsson.
Sinnessjukt. Och jag menar, där var ju inte Didal sen på att svara upp. Eller ja, hon var sen på att svara upp, men hon svarade. Inbytt och ett jäkla kanonskott som, alltså det var helt brutalt. Och där egentligen blir man ju lite så här: okej, okay, är det det som ska till för att Linköping ska liksom jämna ut siffror, så ska det vara drömmål. Det är jobbiga marginal att arbeta på. Så att 1-1 stod det. Med det tredje målet, Anna.
Ja, när Redenstrand kommer runt på vänsterkanten, sen spelar in den. Och det slutar väl med, jag tror det är Jonasson som spelar fram till Nesrin Akgun, som med fel fot gör mål igen. Hon har gjort ett mål i Damallsvenskan tidigare, det var också med fel fot. Och det är ju läckert hur hon sätter in det, och hela förspelet till det här 2-1-målet.
Otroligt vackert, och till och med så innan ens Redenstrand drar sig upp på sin vänsterkant, för övrigt så jäkla mycket maxlöpningar hon körde längs den kanten under den matchen. Men det var alltså en liggande boll från Kajsa Andersson, vi tar det därifrån, utspark. Sen är det alltså 3 stycken närkamper, alla vinns av Växjö. Akun själv vinner första, Elin Nilsson vinner andra och Dupuy den tredje. Därefter spelas bollen ut till Renestrand och hon börjar kubba längs vänsterkanten, och det andra har ni redan hört. Men avslutet är ju brutalt smart också, att vända tillbaka den i första stolpen när man tror att hon ska dra den i bortre utifrån hennes position. Det är ju det som också ställer försvarsspelare. Jag tror det är Nelly Karlsson som bara hinner ut med att sticka ut höften i princip, och skadan är redan skedd. Så att, ett värdigt mål för Växjö som gör en bra match, verkligen. Och vi tittar lite på statistiken som Linköping har radat upp. Det är inte våldsamt mycket skott på mål. Och jag tror jag gjorde någon notering här med att de senaste 3 matcherna nu så har de fått till 2 skott på mål de 2 första matcherna, och 4 nu i den här matchen. Det här är klart, man ska ha med sig, det beror ju på vilket verktyg man använder. Jag har tillgång till Y-Scout bland annat då, där såklart då statistiken säger en sak, sen kan man gå till en annan, och så allting handlar om hur man bedömer saker. Men jag tycker ändå att det är anmärkningsvärt för ett lag som förra året gjorde 76 mål. Det är klart att det är en stor kontrast. Och de här skotten ska sägas inte alltid vrålvassa, utan snarare rakt på målvakt. Så det finns lite att jobba på för Linköping. Och frågan är ju hur länge kanske de kommer hålla sig till det typen av spel de har valt. Är det så att man någonstans börjar anpassa mer utifrån spelare man har nu? Är det så att man är enveten och tänker att det kommer lossna? Det kanske är så att man har löst vissa parametrar varje match och man ser det som en utveckling. Men det är, ja, jag är nyfiken och spänd på att se Linköpings fortsatta väg framåt.
Ja, men de har alltså gjort 2 mål hittills på 3 matcher den här säsongen. Båda dock i kategorin drömmål. Men ja, det kanske är jobbigt om man ska behöva hålla sig där för alla mål man gör. En grej också bara att sticka in här. Apropå Växjö så kan jag ju tipsa om lite läsning för den som inte har läst om då Växjös inom citationstecken panikvärvning av Jenny Danielsson, en spelare som vi var inne på förra veckan, som vi känner väl från serien. Du blev till och med chockad över hur lång och brokig karriär hon har haft. 8 klubbar på 8 år hittills för Jenny Danielsson, som nu har skrivit på ett korttidskontrakt då med Växjö. Det var därför jag var nere i och träffade henne dagen innan matchen mot Linköping. Jag tyckte det var roligt när hon berättade om hur hon hade bestämt sig så här, att hon får ett sms av Olof Unegård mitt i natten efter Piteå-matchen, för att det var ju 1 dygn kvar på transferfönstret bara, och Växjö hade panik i och med att Nils Dottir hade gått sönder. Skickade ett sms, Jenny ser den när hon vaknar, hinner tänka efter och tänker nej, det blir inget. 2 timmar senare, så, hon hade skrivit nej och att hon inte var redo. Så hade fått som svar att ja, men det fattade man från Växjös håll. Två timmar senare kommer ett nytt sms. Alltså, vi vill verkligen ha dig. Kom hit! Och då hann hon ju fundera lite. Bland annat tog kontakt med Sofia Redenstrand som ju tidigare lagkamrat från AIK-tiden. Får kolla om det var en bra idé, och så funderar hon lite på att det är ju faktiskt så att det har varit ganska många finska spelare som har varit i Växjö, och hon sa det, hon bara, det är ju inte så att jag har hört en massa ont om Växjö från deras del, så att det är nog en bra miljö. Vi har ju sett bland annat Ria Öling var ju där innan hon gick till Växjö. Vi har sett att Lina Engman, Juliet Kempi, ja, de är ett gäng som har tittat förbi Växjö. Jag frågade också, vad vet du om stan då? Det var inte så mycket än, förutom att det är ett jobbigt lag att möta. Dels för att det är naturgräs, eller ja, hybridgräs är det ju på arenan i Växjö. Och dels för att det är så jävla jobbigt att åka dit. Det ligger mitt i ingenstans. Det är ungefär så det uppfattas av bortalagen. Hon tyckte det skulle bli kul ändå att få vara en del av det laget. Men hon pratar ju även om en hel del väldigt mycket tyngre saker, så att in och läs den om ni inte har gjort det, skulle jag vilja säga. Och med det så går vi vidare till veckans efterlysning. För att jag undrar, var är Vittsjö? Det var ett lag som dök upp i klädda blåa kläder på Grimsta IP. Men det var inte det Vittsjö jag känner igen. Det är ett försvar som alltså står och tittar på när BP gör 1, 2, 3, 4 mål. Vera Bloms skott är ju otroligt. Det ska vi inte ta ifrån henne. Men alltså, Vittsjö, vi kände ju dem som ett försvarsstarkt lag. Ett lag som alltid satte sitt försvar, som är jobbiga jävlar att möta. Vad har hänt?
Ja, Anna, du gjorde ju en spaning efter kuppspel och sa att Saga, de har ändrat formation igen. De har ändrat tillbaka till 4-4-2. Jag vet inte hur stora drag vi ska göra på det där. Om det är så att man har gått tillbaka till basics och försökt hitta momentum på så vis. Vi vet alla vid det här laget att formationer, ja, det flödar och det ändras under matcher. Du kan kalla det vad du vill. Man har roller, jada jada. Men det är ju skillnad på fyrbackslinje och trebackslinje. Det kan vi väl konstatera. Ja, det som är med Vittsjö är att det är inte lika synkroniserat som det har varit. Du pratar försvarsspel. Det är inte ett lag som just nu försvarar särskilt väl. BP har ju inte varit ett lag som kanske bombar in mål direkt. Men i den här matchen, jag fick kolla en extra gång för att se om jag tittat rätt. Om det var något tryckfel. Men icke sa Nicke. Det jag tycker är ju att det är absolut mål. I alla fall, nu ska jag komma ihåg dem i ordning här. Jag tror de två första tycker jag absolut är försvarbara. Alltså, med det menar jag att Vittsjö ska på en bättre dag på jobbet kunna hantera de typen av mål. Det är fina avslut, men samtidigt så är det ju tre försvarsspelare som står och tittar på en ensam BP-spelare. Ett av målen som jag tänker främst på, där det är liksom ett snett inåt bakåt, men det står tre Vittsjö-spelare på rad och täcker samma yta. Det får man ju bara tänka på att det handlar om misskommunikation och att man inte riktigt har tillit till varandra ännu. Så att nej, jag tycker väl kanske inte att det är helt rimligt att se de typerna av mål. Samtidigt som jag tycker att man måste kunna lyfta på och säga att ja, men BP tar sina chanser. Det tycker jag är viktig poäng i det här, för att man kan prata mycket man vill om BP och hur det har sett ut de senaste 2 åren, men man måste också kunna lyfta att tidigare har det varit ett lag som har kommit till chanser men inte ens varit effektiva. Och så har man lite dragit sig i håret och tänkt, men vad fan, hur många chanser kommer ni få egentligen? Ni kommer inte få så många chanser, ni måste vara effektiva och ta vara på dem. Och det låter så jävla enkelt när man sitter här och pratar om det. Det är ju ingenting som är enkelt på planen. Men att de nu gör 4 mål, det är verkligen någonting att lyfta, för att det betyder ju att de har tagit ytterligare steg, och det är så viktigt för deras utveckling också. Så här, var hamnar de i tabellen när de är trötta på att hamna på kval? Det här motverkar de genom att vara övertygade när de får chansen. Så att jag vet inte om jag bara valt glaset är halvfullt mer idag, men jag tycker någonstans att det är roligare att prata om att vi ser liksom effektivitet än att vi ser ett Vittsjö som är inte ser lika. Sen är jag väldigt nyfiken på Vittsjö. Jag är väldigt nyfiken på vad status är, hur mår de. Jag är svinnyfiken på liksom de taktiska förändringarna, hur mycket har stört dem, hur mycket hjälper de. Jag tror det finns en viss, vad är motsatsen till harmoni?
Mycket bra fråga. Disharmoni skulle jag
vilja säga. Ja, för jag tänkte säga disharmoni. Okej, men disharmoni, jag upplever det som ett mycket så här, pricka på ett tyg. Alltså, man är egna företagare, egna spelare som är, alltså, en individuell spelare som försöker trolla i sin position. Jag tänkte framförallt på när Kollanen hade bollen. Det är klart att det är en spelare som gärna vill köra på egen hand och vill köra en mot en. Men jag upplever henne som en spelare som har behov av att ha en lekkamrat också. Och där tycker jag inte att det finns en dynamik i Vittsjö. Jag tycker inte att det finns tydliga, vad säger man? Ingen kemi riktigt mellan spelarna emellan. Och det är faktiskt ganska oroväckande med tanke på att är det någonting Vittsjö har varit under lång tid, ja, då är det ju faktiskt ett lag. Det är ju det vi har sagt alltid. Ja, men är det någonting Vittsjö så är det i alla fall ett lag. Och det är jävligt jobbigt att möta ett lag. Och jag hoppas alla förstår vad jag menar när jag säger bara så enkelt. Men det är någonstans det sjukaste i det hela. Vad är dina intryck?
Ja, men samma sak. Och det känns väl som att vi kommer behöva grotta ner oss i Vittsjö framöver. Vi måste undersöka vad det är som har hänt, hur de mår, allt det här. Men om vi då ska avsluta den här punkten på en positiv grej, så kan vi ju konstatera att det där målet av Vera Blom som jag var inne på i början, det var dessutom hennes första i damallsvenskan. Way to present yourself, så att säga. 19 otroligt. År gammal Vera Blom. Vi ska gå vidare till veckans repris. Vad är då det? Jo, det är ju givetvis Häcken, Piteå. För vi såg dem mötas i lördags. Imorgon kommer vi se dem igen. Imorgon är det ju då cupfinal. Vi spelar in det här tisdag som jag var inne på tidigare. Det är då Häcken mot Piteå i en cupfinal. Så om vi börjar med att liksom titta på vad såg vi i lördags? Vad tar vi med oss från den matchen och in i en cupfinal? Vi såg ett Häcken som vann med 3-1. Men du stod när vi tog kaffe här innan och tittade på mig och sa: kändes det verkligen som en 3-1-match? Nej, det gjorde det inte.
Nej, det gjorde det inte. Bra mål såklart från Häcken. Och klart man har en straff med där i den bakelsen. Men nej, jag tyckte inte det kändes som att Piteå var i brygga på något sätt. Att de var så överspelade. Dessutom börjar ju de att öppna, vad säger man, målfönstret med Johansson som gör en jättefin nick.
Apropå det här att man inte behöver vara längst på planen och nicka, yeah. Så såg vi ju både Josefin Johansson här på ett perfekt slaget inlägg. Det är väl Ronny Aronsson som kommer på kanten där, tror jag. Och sen så har vi Filippa Kurmark då på det som är 3-1-målet på en hörna från Josefin Rybrink. Vi har ju varit inne på det tidigare att Häcken kanske inte har det längsta laget på fasta situationer. Här är det Kurmark med ett perfekt tajmat upphopp som liksom kan skarva in 3-1-målet. Så. Med det sagt, tillbaka.
Nej, men egentligen inte så mycket så här att tillägga mer än att det är den klassiska matchen mellan Piteå och Häcken. Att ja, men Piteå solida och så vidare och alltså det kan man ju inte kanske säga när det står 3-1, men de upplevs solida under matchens gång och sen ett Häcken som hela tiden försöker bryta igenom på olika sätt och sen så är det ju en straff som egentligen ger dem vägen in och det är väl kanske det kämpigaste mot ett lag som Häcken och Hammarby och Rosengård för den delen, att ger man dem det där första målet på något sätt eller av olika anledningar så får de den här, ja men du vet, de släpper ner axlarna. Och när de släpper ner axlarna, då kan allting ända. Så att det är ju det faran med de topplagen, att de får de bara vägen in så kliver de verkligen in. Men den här gången så var det ju, jag kommer typ inte ens ihåg alla mål. Jag kommer ihåg Kurmarks nickmål. Däremellan så var det, vem tusan var det som gjorde det andra målet?
Ja, fundera på det du. Nej, det är än en gång då. Om vi spegelvänder från det som var Piteås 1-0-mål så kommer ju Häcken på högerkanten, Alice Bergström som ju verkligen har blivit varm i kläderna i Häcken. Ett perfekt inlägg till Anna Sandberg som sätter 2-1 till Häcken. Anna Sandberg som ju fick lite av en huvudroll i den här matchen för Häckens del. För det är hon som fixar fram straffen också. Hon är inblandad i den situationen där ju då Ronny Aronsson i Piteå är riktigt förbannad i halvtidsintervjun. Alltså precis efter att den här händelsen har hänt. Och man ser ju på tv-bilderna att hon går fram till domare Lajanen och liksom frågar, vad är det som händer? Det ser ut som hon säger, skämtar du? Hon förstår inte det här domslutet. Och från Piteå-håll så säger man ju då att Sandberg mer eller mindre lägger sig ner på Aronsson. Att man inte förstår hur det kan vara straff och att det liksom blir den situationen som mer eller mindre avgör den här matchen. Vad tänker du om straffen och hur avgörande den blir?
Bara förlåt, snabbt tillbaka till att jag tänkte verkligen att det var Sandberg som tog straffen och var det så hennes mål såg ut. Men givetvis var det Sandberg som gjorde det där supersnygga målet. Nu kommer jag ihåg det, det sitter på näthinnan.
Det är Fostalsa som sätter straffen.
Exakt, exakt, exakt. Vet du vad, straffsituationen ser mycket märklig ut. Jag kan inte bedöma på tv-bilderna på något sätt, men upplevelsen var inte att det var något jätteoschysst. Men domarna står betydligt mycket bättre till, så där vågar jag faktiskt inte gå in och väva, för att annars brukar jag ju ha en förkärlek för att ha åsikter kring situationen. men just den här har jag svårt att säga, för jag ser helt enkelt inte. Men som sagt, det är ju vägen in, och jag tycker det är ännu roligare att det är ju Svåstansa som kliver fram och ska ta en straff. Alltså, jag älskar det här att unga spelare bara har ett självförtroende som är helt otroligt, och så här, de får ju det för att de har ett förtroende och för att de är jäkligt bra. Alltså, det ska vi ju inte ta bort från dem på något sätt, utan det är ju av en anledning de kliver fram. Men andra målet, nu när vi ändå är inne på Sandberg och liksom hon vräker sig fram där och får en jäkla fin träff. Det är ju sånt där riktigt, jag ska inte säga drömmål, men det är ju sådana mål som man försöker återskapa ofta. För att där handlar det ju väldigt mycket om, precis som du beskriver, att Bergström återigen tar sig förbi på sin kant. Fan, jag säger ändå ett utropstecken på henne, för jag tycker folk, eller kanske att jag själv är lite överraskad, men nej, det är jag inte. Jag tycker att vi såg det i Djurgården. Var det någonting Bergström gör bra, så är det fan att ta sig förbi. Och hon gör det oavbrutet. Det är liksom hennes första tanke. Och det kommer ta henne långt. Så jag vill bara ändå lägga fram den där. Att jag tror att man ska ha lite koll på henne framåt också. För att få hon ytterligare finess i sin bollmottagning och felvända spelet och i pressade situationer. Ja, vet jag inte om det är kanske så att det kan vara en landslagsspelare i framtiden. Faktiskt, jag sträcker mig så långt. Jag tror att hon kan ha mycket att tillföra i det typen av spel som hon bidrar med. Men, anyhow, det är inspelet mot Sandberg som fyller på i den position hon var just den här matchen. För att det var ju Nildén som fick gå till sidan och Sandberg in lite högre upp i planen. Jäkligt fint mål, bra spelmål, och det var kanske mer det jag tror att Häcken vill liksom komma åt oftare, och det är väl där man säger att det känns inte som att de skapade hiskligt mycket sådana chanser. Jag kan ha fel i det här, det vill jag lägga till, för så mycket fin kan man inte den här matchen, men bra mål och en väldigt övertygande Häckenvinst helt plötsligt.
Och en Ronny Aronsson så då efterlyser VAR. Jag ska säga att det var väl dessutom intervjun efter matchen som Aronsson pratade om den här situationen i Viaplay. Men om vi då blickade framåt mot cupfinalen, för nu väntar ju en retur här. Piteå har alltså flyttat till Göteborg för att de ska spela cupfinal här nu, och det helt enkelt inte var lönt att åka hem emellan, misstänker jag. Sett att de har tränat på Valhalla, bland annat det som ju var Kopparberg Göteborgs hemmaplan en gång i tiden, där ju många av då Häckenspelarna har minnen ifrån. Och om vi ska prata lite minnen då inför den här cupfinalen, dels så minns vi hur de här två lagen tog sig till den här cupfinalen. Piteå på ett mycket, mycket dramatiskt vis när man avgör i sista sekunderna, när tränarna redan hade börjat göra i ordning listorna över straffskyttar. Så kliver Saga Svedman in och bara mosar in den där bollen. Den skulle bara in. Det är ett mål som då gör att Piteå ska spela en cupfinal och chansen på en historisk titel. De har inte vunnit cupen tidigare. De ställs mot ett Häcken som ju fick slå de där straffarna. Och oj, vad många straffar det blev på Kanalplan. 10 straffar var för bägge lagen innan det till slut då avgjordes. Till Häckens favör, och Nu får de då spela en cupfinal på hemmaplan. Det vet jag att de tycker är väldigt viktigt. De har ju fått spela de två senaste cupfinalerna på bortaplan. Ingen av dem är särskilt trevliga minnen för Häckenspelarna. Senast var ju på Tele2 Arena mot Hammarby. Året innan det på Malmö IP mot Rosengård. Men Häcken har ju vunnit cupen innan. De har besegrat Eskilstuna då på hemmaplan. Och nu börjar jag besöka slåss med Häcken också. Kanon! Det är ett sånt battle vi väntar oss. Det kommer smälla där. Nej, men Häcken har ju då vunnit cupfinalen tidigare. Men vi har ju en spelare som kliver in i en cupfinal och kanske lite mer än de andra vill vinna den här, om vi ser till de som spelar i Häcken. Och hon heter Josefin Rybrink. Hon var väl kanske mest uppgiven efter den där finalen i fjol, för då var det ju inget snack om saken. Hammarby var det bättre laget i den cupfinalen och vann den titeln rättvist. Men hon var en av dem som var mest förbannad efter det där målet som blev godkänt i matchen mellan Rosengård och Häcken. Ja, Jennifer Falk var också förbannad, Filippa Kurmark med. Men Josefin Rybrink har ju varit i en final till. När hon spelade i Kristianstad och mötte Kopparberg i Göteborg. Och de faller på en straff som Elisabeth Gunnarsdottir lämnar tv-studion när hon får se reprisbilderna på den där straffen, för att hon är så förbannad på den. Och vem var det som var inblandad i situationen? Jo, Josefin Rybrink i en duell med Rebecka Blomqvist. Kopparberg i Göteborg får straff, vinner den cupfinalen. Så att fjärde gången gilt för Josefin Rybrink.
Oh, jäklar vad du har byggt upp det här för att, stackars Rybrink ska få en riktig käftsmäll. För att vad jag anar, med tanke på hur det ser ut nu för Piteå kanske inte är det laget som för varje säsong står och slår sig själva på bröstet och säger att vi ska vinna allt och vi ska vinna SM-guld. Det finns säkert jättemycket självförtroende och allt det där, men jag tror inte att de har den där kaxiga attityden direkt. Men nu har de vittring på att ta en titel. Nu är de i en final.
Och kanske att den där straffen i matchen senast blir lite extra tändvätska. Ska vi ju att Häcken pratar om det in i Champions League och sådär. Liksom, det missade guldet, det blir någonting som, ja, men det ger det hela lite extra. Kanske kan straffen vara det för Piteå in i den här cupfinalen.
Ja, och för 1003-1. Bara det. Det är Piteå vi pratar om. Det är ett lag som inte släpper in liksom hiskeligt mycket mål generellt sett. Men jag tror ju att på grund av att det här är så uppbyggt för att man pratar Häcken och det är på hemmaplan och vi har Rybrink-storyn och vi har liksom topptippade Häcken, bla bla bla. Ja, men varför skulle vi inte kunna ana att Piteå kommer med besked och säger vi har varit på Göteborgsk mark här i en vecka. Nu jäklar ska vi visa dem i match 2. Stellan Karlsson var väldigt mån om att prata endast en match i taget. Nu jäklar tror jag att han förberedde sitt lag och sina spelare på att ge Häcken en käftsmäll i finalen. Så att jag förväntar mig faktiskt en helt annan matchbild. Jag förväntar mig en jättetuff match. Och jag förväntar mig en mycket tajtare match.
Ja, det känns ju nu, för att nu har ju båda tränarna fått chansen att liksom se sitt lag mot den kommande motståndaren för bara några dagar sedan. Nu kan man liksom fila på den där taktiska planen. Man kan göra sina små drag för att se till att matchbilden blir som man vill i den här finalen. Jag menar, matchen i damallsvenskan, det var inom citationstecken en match i mängden. Det här är en final. Det står en titel på spel. Det kommer vara mycket känslor. Det ska bli väldigt kul att se den på ett soligt Hisingen. Ett varmt och skönt Hisingen.
Ja, absolut. Jag kommer inte vara på plats tyvärr. Jag kommer faktiskt åka ner till Malmö här nu och göra ett och annat, höll jag på att säga. Men jag har inte varit där på... Jag har inte varit där på år och dag, känns det som. Så jag måste ta tur med lite saker.
Jag lovar, stan står kvar och så, jag kan meddela det.
Ja, men det kändes ändå tryggt att du var ner och kollade läget innan jag tar färden ner. Men jag kommer definitivt se matchen. Det är ett som är säkert. Och Jag är så spänd på den. Jag tycker att den innehåller så jäkla mycket roligt. Och jag tycker att det är supercharmigt att de har mötts så tidigt. Eller tätt inpå. För att det skapar ännu mer frågetecken inför finalen. För att jag tycker inte den är självklar på något sätt. Om det var någon som tyckte det så vill jag verkligen lägga mitt veto emot.
Nej, låt oss se fram emot denna match och jakten på Sveriges fulaste pokal. Med det så tar vi veckans lista och det är du som listar den här veckan med det underbara temat spelare jag inte har pratat tillräckligt om. Go!
Ja, men då får man ju ta vid Piteå såklart. Alltså så den här listan handlar ju om spelare som jag tycker, ja men de går lite under radarn. Och därför måste jag ju bara få ta liksom center stage här och gidra på om dem. Så att jag tar vid Piteå på tredje plats. Faith Kidio. Alltså vilket fenomen.
Ja, jag tycker det är roligt så här. Vi sände ju upptaktsträffen i år och under upptaktsträffar så är det alltså så här. Ja, men man går runt och ställer enkätfrågor till alla typer. Vilka vinner damallsvenskan och så vidare. Jag vet inte hur många gånger jag har varit på sådana genom åren där man har gått och frågat alla tränare, okay, vem är den största talangen i ditt lag den här säsongen? Och vill ju då ha namn så här. Finns det någon ung, ny spelare som har imponerat på försäsongen som vi kan få upp ögonen för den här säsongen? Man brukar få alla möjliga svar. Spännande spelare att hålla koll på. Men varje gång man kommer till Stellan Karlsson i Piteå och frågar, vem är den största talangen i Piteå? Så är svaret detsamma. Jag kan inte säga något annat än Faith Kidi.
Och det är ju sant. Alltså vilken spelare hon är. Det... Och så här, nu, hon är 37 år gammal. Det är en spelare som kanske inte har klipp i steget på samma sätt hon hade tidigare. Men hon är fanta med alltid välplacerad. Och det är någonting med henne. Det är att hon har en förmåga att absorbera press. Alltså hon kan ta emot så mycket press. Hon är aldrig stressad. Kanske lite emot henne ibland. Men sen samtidigt, hon besitter kvaliteter som är så trygga. Det här har jag gjort ett så här all-star team med, vet, 11 spelare. Jag ska plocka ut. Då hade hon varit med i mitt lag. För att hon är så jäkla stabil. Sen så kanske man hade liksom hoppats att, hur ska man säga, om jag ska nu göra ett all-star team, att man hade en tidigare version av henne där hon hade också lite mer rörlighet. Nu är det bara så att det börjar liksom bli en äldre spelare som kanske inte kan ha den explosiviteten. Men sen samtidigt, hon är bara liksom så behärskad och lugn. Och fan vad gött för Peter att ha en Faith Kidi som bara förlänger och förlänger och förlänger. Vi hoppas hon gör det för all framtid. För det är vilken klippa hon är. Och vi pratar kanske alldeles för lite om henne.
På plats nummer 2.
På plats nummer 2. Det här är ju inte så konstigt att vi inte har pratat så mycket om henne. För det är ju nyspelare i sammanhanget. Men vi lär ju prata mer om henne. Vesna Milivojevic. Nu ska jag hoppas att jag har rätt klang på det här. Men Milivojevic är ju en spelare som kommer... Hon är senast från australiensiska ligan. Men också en serbisk landslagsspelare. Varför vi måste prata om henne? Ja, men hon gör ju dels det avgörande målet i senaste matchen. Viktigt sådant mot Trelleborg som, ja, men jag tycker väl Norrköping kanske borde gjort lite mer än vad de gjorde. Men att det då är en ny spelare som får sin första match i damallsvenskan, sin första start och kliver in och avgör. Det behöver ju Norrköping. Vi har ju redan pratat om att Norrköping liksom, de behöver göra mål och de har blivit mycket bättre på det. Men nu har de ytterligare en liten komponent. Vad vi ska prata om henne, det är också att hon tillför lite andra saker till Norrköping än de andra spelarna. Mycket teknisk spelare, men också en spelare med variation i sina positioner. Och det är lite annorlunda. Norrköping som är ganska raka generellt brukar ha yttrar, mittfältare som bara kubbar längs kanten. Men Milivojevic tenderar mer att ibland kommer hon in i centralt i banan, ibland drar hon sig ut. Hon har möjligheten att ta djupledslöpet, men jag gillar den variationen. Och jag tror att det är en spelare vi får ha lite koll på och följa, för att som sagt, hon tillför någonting nytt till Norrköping.
Och hon gör ju dessutom att de just nu har den finaste resultatraden i tabellen. Den är så otroligt symmetrisk. De har alltså vunnit en match, en oavgjord, en förlust, gjort 6 mål, släppt in 6 mål. Allting ser så himla jämnt och fint ut.
Jag tror inte de är jättenöjda med att de har släppt in 6 mål. Men,
eller
men visuellt...
kanske att det är de 1-1-1. De hade nog hellre haft 3-0. Men ja, absolut.
Visuellt var det bra för dig i alla fall.
Ja,
men...
mitt visuella seende gillar den.
Ja. Men på plats 1 hittar vi en Växjö-spelare. Larkin Russell.
Ja, vi har alltså suttit och pratat. Du har gjort en appreciation till Växjö här tidigare. Nämnt hur många spelare som helst. Inte ens då pratade du.
Jag sparar henne. Jag vet inte om jag sparar henne. Men Russell stackaren skadade sig under vårsäsongen förra året när hon kom in. Och vi fick inte riktigt... Jag tyckte det tog lång tid innan vi fick faktiskt upptäcka att det där var en spelare att hålla ögonen på. Hon började målproduktionen under hösten och har nu också fått förlängt förtroende med 2 år i Växjö. Det här är en löpstark spelare. Hon är duktig en mot en. Jag upplever henne som taktisk, har taktiska färdigheter utifrån, ja men, apropå den här matchen mot Linköping. Hon tog bra beslut i när hon insåg att, vänta, oj Ekhoff, nu springer hon iväg från Danielsson. Hur ska jag placera mig för att både stänga henne och kunna göra min pressaktion? Det gillar jag när man ser spelare som tänker samtidigt. De tar beslut, de gör det snabbt. Jag upplever att Larkin Russell sitter på... Det är ett guldkorn som Växjö har. Och att hon är farlig i offensiven. Hon gör poäng. Hon kommer fortsätta göra det. Jag är ganska övertygad om. Alltid sådär när man säger övertygad och ganska i samma mening. Det låter ju inte alls förtroendeingivande. Håll koll på Larkin Russell, säger jag. För det där är en spelare som kommer, jag övertygad om att hon går från klarhet till klarhet i Växjö. Och jag säger så här, förhoppningsvis blir hon långvarig damasvenskan. En spelare som kanske också kan gå vidare och få ytterligare utbildning i kanske ännu högre topptippade klubbar. Ja, men jag sätter ut hakan och säger det. Vi har inte pratat tillräckligt om Larkin Russell, vi kommer prata mer om henne.
En härlig lista, man gillar spelare som vi inte har pratat tillräckligt om. Vi får väl se om det blir mer om dem under säsongen. Innan vi ska dela ut 5+ så måste vi också bara beröra det som hände i helgen. Och under rubriken veckans bortförklaring så kommer vi till Emma Hayes igen. Som vi har pratat om Emma Hayes i den här podden och hennes Chelsea. De gjorde ju det så bra borta mot Barcelona, men... Det var lite som att de väckte björnen. Barcelona kom till Stamford Bridge. Ett utsålt Stamford Bridge, vilket man ju är glad att se. Jag blir lite mer provocerad när man ser de här bilderna som läggs ut i sociala medier. När de gör det fina på en sån gammal klassisk och trycker in sold out framför. Och att det står då, överst står det Women's Champions League. Det är det som ska spelas. Sen står det också då att de som möts det är Chelsea Women mot Barcelona Women. Hur många gånger måste vi berätta att det är damer som spelar fotboll när det redan står i titeln där uppe att det är Women's Champions League? Det kan inte gå för någon som, hur tröga de ens är, så kan de inte tro att det är herrlagen som ska mötas på Stamford Bridge den dagen. Överexponerat, det gör mig lite irriterad att det ska behöva stå så många gånger på en liten skylt. Det hade räckt att det står vilken turnering det är, så hade folk fattat.
Tack. Ja, med tanke på att Chelsea herrar inte är i den leken överhuvudtaget.
Så att, inte ens i närheten. Ja,
nej, det går inte att ta fel. Men nej, absolut, nej. Fortsätt.
Ja, men det blir ju så att Barcelona vinner den här. Bon Mati, som ju inte var helt nöjd med Barcas insats i den första matchen, kliver ju in och gör tillsammans med sitt lag ett betydligt bättre match. Vi får än en gång se Fridolina Rolfö vara de stora matchernas kvinna. Och det är ju så himla härligt att se att det är hon som sätter det där målet som gör att det inte krävs någon förlängning i London. Att Barcelona är framme i ännu en final mot Lyon som ju stod emot PSG i den andra semifinalen. Vi får alltså en repris på, inte fjolårsfinalen, men året innan det. Den där ju alla pratade om Barcelona som världens bästa lag inför. Och sen gick Lyon in och visade, det är vi som är mästarna, det är vi som vinner det här. Vi får väl se vilken Clash of the Giants det blir i Bilbao, men... Om vi ska tillbaka till Emma Hayes och Chelsea då, så är ju förklaringen från Emma Hayes. Än en gång vill hon kanske då se till att rubrikerna handlar om annat än om hur spelet faktiskt såg ut. För det var ju the worst decision in Champions League. Det handlar om det röda kortet på Khadija Buchanan. Eller rättare sagt, hennes andra gula. Vad säger du om situationen om vi börjar där?
Det är inte ett gult kort. Hennes första gula kort, absolut. Det är bedrövligt försvarsspel eller kanske väldigt medvetet. Hon sparkar ner.
Parayuelo.
Parayuelo. Tack. Och andra kortet är absolut att hon hamnar lite fel. Men hon är på bollen först. Hon sätter ner foten och råkar stämpla en Barca-spelare. För övrigt, sånt händer i fotboll. Det är inte så att det var illvilligt. Det var inte så att hon kom in med någon hiskelig fart. Att hon var farlig i situationen. Utan ja, tån råkar vara där och hon satte ner foten. Det, vad ska man göra? Det är ett hiskeligt beslut. Verkligen. Men det är man, när man såg det röda kortet. Och alla, jag ser ju, jag har inte sett matchen vid den tidpunkten. Men då är liksom, jag ser rubriker om att det är helt felaktigt. Hayes är vansinnig, bla bla bla. Och så tänker jag, men de har ju VAR. Varför kliver inte VAR in på ett rött kort då? Nej, för att det just är två gula. Och VAR får inte kliva in om det är ett andra gul som renderar ett rött. Det är så reglerna är skrivna. Och därav så, ja, så kliver ju inte VAR in av förklarliga skäl.
Men det låter ju helt uppåt väggarna att man inte ska kunna gå in och granska. Okej, att man kanske inte får granska ett gult kort. Men när det är ett gult kort som blir ett rött kort. Exakt. Då borde man ju få gå in och granska på samma sätt som om det är ett direkt rött kort.
Ja, för jag tycker någonstans
konsekvensen blir ju detsamma av kortet.
Exakt, och där, jag håller helt med dig att om man nu skulle skriva om de här reglerna på något sätt så är det väl kanske att VARs ingripande där behöver ändå ses över. För att om man nu har ett varum att tillgå, det här är för mig ett clear and obvious mistake, alltså ett tydligt misstag, och det är då VAR generellt sett kliver in för en domare för att stötta upp att du har gjort ett stort misstag, här behöver du se över och få chans att göra om. För mig är det här ett misstag, men då har de ju skrivit som att du får inte kliva in på ett gult, och detta är ett gult kort, och det är så de bedömer situationen. Så att, men jag håller med dig, utfallet blir ju detsamma, och i det här fallet så blir det ju alltså så här, det är svårt att vinna mot Barcelona med 11 spelare. Ska du göra det med 10, då har du ju i princip skjutit dig själv i foten. Så nej, det var inte bra förutsättningar. Straffen, jag tycker det är straff. Jag tycker att Carter är inne och drar det är väl Bonati som går ner, va?
För mig är det, ja.
Ja. Strunt samma egentligen. Men Carter är ju sent på det. Och hon klämde ju det bonativt, för hon kläms emellan henne och Lawrence, mellan Carter och Lawrence, och det är liksom ett taffligt försvarsspel där jag kan tycka liksom man får ha respekt för bonativt eller spelare generellt i Barca, men alltså sånt försvarsspel i straffområdet när man inte är, det är inte rakt mot mål. Jag kan inte förstå att man har så bråttom att vinna boll alltid. Ibland får man bara avvakta och liksom ligga tätt, så att straffen, jag köper den. Ännu roligare att det är Rolfö som kliver fram. Jag älskar det.
Det gör vi, och vi har alltså en final där att se fram emot. Och jag bara ska avsluta med en kort grej till om det där med korten. Visst, det kan ju bli lite stökigt då kanske om man ska skriva om reglerna, för att det kan ju vara det första gula kortet i en två gula kortsituation som blir ett rött, som är det felaktiga gula kortet. Och då har man inte kunnat granska det gula kortet. Visst, det är väl lite stökigt, men jag tycker ändå att det som blir ett rött kort, det borde kunna granskas igen. Med det sagt så har vi 5+ kvar att dela ut. Och 5+ den här veckan.
Jag vill, alltså tanken fanns ju att jag skulle nu mot Irland. Mm. Men jag vill inte att, jag vill inte göra det utan Marika.
Nej.
Så jag har sagt till henne att jag väntar gladeligen på henne.
Mm. Hur var det att få beskedet om hennes?
Nej, såklart otroligt tufft. En människa som betyder allt för mig och betyder allt för damfotbollen. Så att jag bara håller alla tummar som resten av fotbollssverige.
Ja, Caroline Seger vägrar alltså att tackas av för de 240 landskamper hon har gjort utan Marika Domanski-Lyfors vid sin sida. Hon vill ha landslagschefen som har funnits där under hela hennes karriär, och som hon är inne på, en person som har betytt så otroligt mycket för damfotbollen. Det är ju en väldigt, väldigt fin gest av Caroline Seger, skulle jag vilja säga.
Absolut, och allt jag känner just nu är att tankarna går till Marika och hennes välmående. Och hade jag varit Seger hade jag gjort exakt samma. Så att, verkligen 5+, jättefint.
Mm, vi får se när den där avtackningen blir av. Men det vi vet det är att det här poddavsnittet det är över. För den här veckan vi är tillbaka igen. Om en vecka då har vi en cupfinal. Vi får se om den känns för gammal om en vecka eller om vi fortfarande har saker att prata om den. Dessutom kommer det finnas massor med allsvenska matcher att snacka om. Så ja, vi hörs igen hörni om en vecka. Tills dess, ha det fint.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.